Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden som vi idag spelar in torsdagen den 12 november. Och idag tänkte vi prata lite om veckans ord som ju måste vara sektorrotation. Varför inträffar det nu? Vad innebär det? Och hur agerar vi utifrån det här? Sen tänkte vi också gå igenom lite vad Biden kan betyda för klimatet. Det är väl nu ändå ganska klart att det kommer bli Joe Biden som är USAs nästa president. Och han har ju utlovat en rad åtgärder som kommer vara enkla eller mer svåra att få igenom. Men påverkan på börsen har det nog redan fått och har stor potential att få framöver. Och så kommer vi snabbt lite gå in på vad EUs nya jättestora, långtidsbudget, vad det är för speciell satsning där och vad det innebär för börsen. Så det är ett ganska digert schema och så ska vi väl snicksnacka runt lite allt som har skett på börsen senaste veckan. Så att vi sätter igång.
Ja, men det gör vi. Jag tycker att det är väldigt trevligt också att få prata av sig lite grann, för att det behöver jag. Det har hänt väldigt mycket den senaste veckan, får man ju lugnt sagt säga. Vi var oroliga, eller jag ska inte säga vi, men kollektivt var börsen orolig inför amerikanska presidentvalet. Inte så konstigt, det brukar bli stökigt. Volatiliteten på VIX-index eller skräckindex fick vi redan den 23 oktober och som toppade den 28 oktober och börsen bottnade den 30. Sen var det ganska lugnt med presidentvalet. Det är inte riktigt klart än. Och Biden och det du säger kring hållbarhet och sen, ja, det har hänt oerhört mycket bara den senaste veckan, två veckorna. Så det här blir ett intressant avsnitt.
Det blir det absolut. Vi satt ju här innan podden, innan vi kickade igång här och pratade om hur mycket som har skett under det här året. Oh, både på ett personligt plan och på marknaden. Så att det är inte så konstigt kanske att det har hänt en hel del senaste veckan också.
Vet du vad jag tänker på när du säger sådär?
Nej.
Jag tänker på ibland när vi har externa presentationer och både du och jag har ju designtummen mitt i handen, så våra presentationer,
de är så fula.
De är inte de vackraste, men det är hjärtat på rätt ställe. Och en av de här graferna, då har jag tagit med Starbucks aktiegraf. Mm. Och anledningen till varför jag har valt just det bolaget, det finns det ingen anledning till, utan det är snarare grafen som är det intressanta. Därför blickar man bak 5 år där, så har 4 år varit en konsolidering. Det har egentligen inte hänt någonting överhuvudtaget. Konsolidering, det rör sig inom ett visst givet intervall. Liksom, man skulle egentligen kunna se det som en
sidledes. Dödmans EKG.
Ja, varför försöker jag ens förklara när du har liksom så enkelt ord på rak svenska? Det är sidledes. Det är det är. Konsolidering, det är sidledes så att säga. Sen kan det ju gå upp och ner lite grann. Det kanske är en uppgång på 10% och en nedgång på 10% och upp och ner under flera år. Men tittar man på grafen och zoomar ut perspektivet, då ser det ut som att det bara är sidledes. Och sen så sista året, fram till innan då pandemin bröt ut, då var den upp 100%. Mm. Så att den som tittar på en sån här graf, den kommer ju se att det har inte hänt någonting på 4 år. Upp 100% det 5:e året. Den som då kommer prata om en kaggersiffra, en sån här typisk fikonspråk i våran bransch. Compounded annual growth rate, eller den årliga genomsnittliga effektiva avkastningen. Ja, men det kommer vara 15%. Långsiktigt säger man att börsen är upp 7% om året och det har bara hängt en gång sedan 1984. Men det är ungefär snittet där någonstans. Här är det ju 15% snitt om året och fördubblar pengar vart 50 år. Men 4 av 5 år har det inte hänt någonting. Och det här var en extremt lång utsvärmning. Jag ber om ursäkt för det, men du säger att det har hänt jättemycket det här året. Och det har det. Men det här är också viktigt att komma ihåg på börsen. Därför att den största delen av ett långsiktigt sparande, det handlar om sittfläsk och sitta på händerna och se målarfärg torka. Och bam, smäller det till och händer jättemycket på kort tid. Och när man blickar tillbaka på livet, Johanna, på ålderns höst, så kommer man kunna säga att de största händelserna i ens privatliv, att få barn, det kanske frias och nära och kära dör. Det är ju inte lika roligt såklart, men vi kanske fokuserar mer på de glada händelserna. Det är ju under en väldigt liten del av ens liv som de allra största händelserna, vändningarna etc. händer. Mm. Och samma sak gäller på börsen. Så det är en liten koppling där till det, att du sa att det kan hända mycket på ganska kort tid.
Så är det absolut. Och det är svårt att i förväg kunna säga när de där stora händelserna sker.
Åh, herregud. Det är därför vi säger time in market, not market timing. Slut på reklam.
Slut på reklam. Nej, men som du sa, börsen var ju lite nervös, lite extra volatil till ett par dagar innan presidentvalet. Då började man räkna in, prisa in att Biden skulle vinna och att det skulle bli blue sweep och demokratisk seger även i senaten. Och det skulle kunna innebära massiva stimulanser och vara bra för börsen och bla 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 bla. Sen blev det ju som alla vet inte så, och då tänker man att ja, men det här är väl också helt okej för börsen, och så har börsen ändå fortsatt att stiga. Men allt har ju inte stigit, utan det som vi har sett som de där tydliga vinnarna senaste åren, techbolagen, de hade ju en ganska tuff vecka här fram tills igår ungefär. Rasade ganska kraftigt. Både din och min portfölj, Niklas, har inte varit så roliga senaste veckan här, i och med att vi är ganska viktade mot den här typen av digitala techbolag, Avanza och massa amerikanska bolag helt enkelt. Men det kanske egentligen inte har så mycket med presidentvalet att göra, utan det har ju att göra med någonting annat, nämligen vadå?
Ja, för dels då så att säga presidentvalet, det vart en glad reaktion på börsen. Vi såg terminerna redan på midnatt där efter valet peka uppåt. Och sen kom ju besked här också nu i måndags. Det beskedet vi har väntat på egentligen sedan dag ett under den här coronapandemin. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat om att tänk att vara den personen som skickar ut ett sånt där pressmeddelande som kablas ut över världen så att hundratals miljoner människor läser den här nyheten. Jag stod i mataffären när det här hände. Jag kände bara att det var lite av ett vakuum. Och vad det var
för någonting. Nyheten var.
Och vad det då var, det var att amerikanska Pfizer har med framgångsrik bravur då tagit fram en vaccinkandidat som till synes är väldigt effektiv med i dagsläget inga kända biverkningar. AstraZeneca veckan innan sa att man hade ett potentiellt vaccin i pipeline. Eventuellt att man kan börja skala ut det här i december eller januari nästa år och börja vaccinera. Pfizer kommer den här enorma nyheten om att man också kommer att kunna kabla ut det här 50 miljoner doser i år, 1,3 miljarder doser nästa år. Varje person behöver 2 doser så att man får dela det på hälften. Men att man hade 90% effektivitet och att det då inte var några kända biverkningar. Det här var en massiv nyhet. Vad hände på börsen där jag stod, tittade i telefonen, fick nyheten.
Såg hur din portfölj rasa.
Ja, alltså min portfölj var faktiskt hyggligt upp den dagen fram till det här beskedet. Sen började det rasa. Och då såg vi att Stockholmsbörsen upp över 4%, Dow Jones stängde 5,65 den dagen. Vi såg oljepriset rusa 7% någonstans. Amerikanska småbolag var upp över 7%, guldet föll, flygbolagen rusade, vi hade förlorare i Sverige såsom Pandox, hotellfastigheter, vi hade SAS. Vi har ett gäng olika bolag, Scandic Hotels rusade 25-35%.
Coronaförlorarna helt enkelt.
Coronaförlorarna
rusade. De har ju långt kvar många av dem till liksom pre-corona levels, men det var de som rusade. Vi fick en sektorrotation. Och det är väl det som förklarar försäljningarna i techbolagen. Eller nedgångarna i techbolagen är ju sannolikt att så många investerare kände att ja, här finns det ganska stor uppsida i de här coronaförlorarna, måste allokera kapital dit, och då sålde man av lite av liksom det som har gått otroligt starkt i år, och därför fick vi en sån flödesreaktion kan man säga på techbolagen.
Ja, och vi brukar ju prata om det här egentligen när det kommer till ditt område, Johanna, och det är ju fondområdet, för där brukar vi prata om fondflöden. vart flödar pengarna just nu? Men samma sak gäller ju faktiskt på börsen. Och det är klart att ta ett Pandox, för de siffrorna har jag top of mind. Jag menar, de äger hotellfastigheter som de hyr ut. De driftar 15% själv, men de hyr ut de här 85% av deras 156 fastigheter hyr man ut till någon hotelloperatör. Scandic är den största. De har haft det jättejobbigt. Pandox var ner 77,9% som värst i våras. Mig veteligen det fastighetsbolaget som hade det tuffast på large cap. Det är en ganska stor nedgång. Vi vet att om någonting faller 50% så ska det upp 100%. Mm. De rusade hela över 31%. Det är klart att med såna här stora nedgångar så krävs det ganska kraftiga uppgångar för att ta sig tillbaka. Och det är ingen som säger att de ska vara tillbaka imorgon. Men potentialen i det korta perspektivet, när man börjar kunna tro på att det finns en värld post-pandemic och att det kanske snarare sker någon gång under 2021 än kanske början på 2022, ja, men då börjar man ju tänka om. De här bolagen, de här sektorerna, de här branscherna, det har varit no-go zones. Ska du två stycken konkurrerande fotbollslag, ska du samla dem på en halv spelplan, så blir det mycket mer crowded om man inte får gå till den andra delen av spelplanen. Och det är det som händer. Alla har velat in i pandemivinnarna, techbolagen, och ingen har riktigt vågat ta i de här förlorarna. Nu börjar man se ljuset i tunneln och då flödar pengarna dit, och det som nu har skett, det måste finansieras.
Ja.
Och då säljer man och tar hem lite vinster i vinnarna och omfördelar lite grann. För jag tror, nu ska jag sluta om ungefär 15 sekunder, men det jag tror, det är att dagen efter valet, hälsovård i USA är näst största sektorn. Den rusade. Och jag tror att man kanske inte går lika hårt åt läkemedelsbolagarna. Och techsektorn var den näst bästa sektorn. Har gått dåligt månaden inför valet. De har fortfarande gått bra. Och de som kommer bjuda i mångt och mycket på tillväxt framåt. Men de har, innan igår när vi såg en vändning, så var FANG, den akronymen, de bolagen var upp 47% tillsammans. Man tar hem lite vinster där. Och i det korta perspektivet så tror jag att man nog tror att en återhämtningsresa kan vara lite större på kort sikt än resan framåt från tech härifrån och framåt.
Mm.
Kortsiktigt. Och då blir det liksom en lite mer balansering.
Ja, så att det är ju inte det att man inte tror på techbolagen långsiktigt, utan snarare en stark tro på de här coronaförlorarna i ett lite kortare till medellångt perspektiv. Och att det inte bara var liksom stora institutionella investerare som agerade och tänkte så här. Det ser vi ju om vi tittar på aktierna som har fått flest nya ägare bland Avanzas kunder senaste veckan. För där är det många av de här tjatiga ordet coronaförlorarna som tar sig in. Eller
nu bjuder vi på hela listan.
Ja, många vet det 17 om det är. Men nej, det var bara en mirakarm när jag tittar på den lite noggrannare.
Men de bolagen som har fått flest avansianer, ingen nämnde, ingen glömde, så ska man inte säga. More is more. Vi tar alla 10. Vilka bolag som har fått flest nya avansianer?
Caliditas Therapeutics? Eller hur uttalar man?
Therapeutics.
Therapeutics? Okej. Okay. Caliditas Therapeutics?
Johanna, alltså det här är ju någonting vi kommer sakna i podden, alltså dina djur och sådär. Det är tur att avsnitten finns kvar så man kan gå tillbaka och nostalgilyssna.
Caliditas Therapeutics.
Caliditas Therapeutics hade jag nog nöjt med mig.
Ja. Okej, okay, de har fått flest. Jag vet faktiskt inte ens vilket vad det är för bolag, men jag gissar att det är inom läkemedel. Boost, e-handel, SAS, det var den jag tänkte på som coronaförlorare som togs in som trea där på bolagen med flest nya ägare. Sen har vi Eniropref, ja, det, jag vet inte vad jag ska säga om det. Folk som gillar risk. Femma, Nordic Paper Holding, 6 Mips, 7 Garo, 8 Kindred, 9 Bygghemma, 10 Evolution. Jag tar tillbaka det jag sa om att man köpte coronaförlorare, förutom SAS då. Sen så är det ju faktiskt många vinnare här under året. Mips, Garo, Bygghemma, Evolution, bolag som har kanske gynnats av stanna hemma-trenden.
Ja, men jag tror att det här är ganska bra, för att jag menar, det har varit en sektor rotation. Vi har gått från vinnarna till förlorarna, de lite grann bortglömda. Det blir en bättre balans, för att det man i mångt och mycket har pratat om, inte minst i USA, att vi behöver inte säga S&P 500 längre. Vi kan nöja oss med S&P 5, därför att de utgör marknadsviktat mer än 20% av hela S&P 500. Så det är några få megatechs som styr hela börsen. Och amerikanska techsektorn 28,2% av S&P 500 senast jag kollade, mot hälsovård på runt 14. Den här sektorkoncentrationen har aldrig varit så här hög. Den är högre på Nasdaq, som brukar sägas vara teknikbörsen. Men i det här fallet så är det bra att vi får en lite bredare återhämtning i ekonomin, för det är det vi har velat se. Vi har inte velat se bara några få namn som fortsätter att driva, och det är mycket indexkapital. Sen när människor sparar mer pengar i indexfonder, så trycker man upp värderingen ännu mer på de här få namnen som har gått väldigt bra och få ännu större vikt i index. Så det här är sunt, även om vi såg att det var väldigt rött i portföljen. Det var som att lägga ett lambipapper på min portfölj. Det var många siffror som försvann där, men det är helt okej. Det här är bättre för mänskligheten, och vi vill se bortom coronapandemin. Men många av de här som vi ser har fått flest nya ägare, det är ju ändå corona vinnare,
ja.
Relativa vinnare.
Det var därför jag ändrade mig.
Men som varit förlorare i sektorrotationen, och då tänker jag på Boost, e-handel. SAS är ju en corona förlorare såklart, men rusade enormt mycket. Vi har sett många vara avansianer. Man är in och späckar i SAS, man är in och späckar i Norwegian. Norwegian, den dagen nyheten kom så gick man ut från norska staten och sa att man inte kommer få ytterligare stöd. Och sen kom den här nyheten, var på aktien från lägsta nivån den dagen var upp över 40%. Vi har Mips, väldigt många cyklar väldigt mycket. Jag cyklade till jobbet här för någon dag sedan, och då var det 11 av 12 hjälmar var Mips-hjälmar, för jag sparade in det här. Då sa jag till dig, Johanna, vi ska till en butik och vi ska låtsas vara nyfikna på att köpa en hjälm och höra hur snacket går. Det var ju dumt att jag sa det nu, för då kanske den personen vi möter nu vet att vi gör det som mystery shoppers.
För alla lyssnar ju på Avanza-podden.
Ja, och sen har vi Garo. Då är det ju laddinfrastruktur bland annat ute i elbolag. Laddstolpar är ju en liten del. En minoritetsdel av omsättningen. Men den har lite grann fått den stämpeln. Och det här kommer vi komma in på nu när du kommer berätta om EUs långtidsbudget. Kindred också varit en coronavinnare, får man säga. Bygg hemma, absolut. Evolution, ja. Bygg hemma var ner 17%.
Men de är nog upp ganska kraftigt sen årsskiftet.
Ja, och alla de som har gjort ett altanbygge, mig inkluderat, i somras, som inser att man kanske gjorde det lite slarvigt och behöver göra om det nästa sommar, då kommer det repetitiva intäkter.
Ja, men också att man kanske fått lite mer smak på att fixa och dona hemma. Jag är inte så säker på att vi kommer resa så där hejvilt nästa sommar heller, utan jag tror mycket väl att det kan bli ett år till inom Sveriges gränser i mångt och mycket.
Ja, för jag såg någonstans och någon statistik på att bokningsläget inför nästa år var jättehögt på hemmaplan.
Ja, ja, men det, alltså, det kan jag verkligen tänka mig. Och Skistar har vi aldrig haft lika högt bokningsläge som de har inför vintern 2021 här.
Nej, exakt. Då hoppas man ju liksom att den här att säsongen också
blir av.
Blir av, för ja. Det var ju lite tveksamhet kring nu.
Ja, nej, det är väl inte helt glasklart. Men så det får vi hoppas. Alla behöver lite semester.
Ja, verkligen. Och jag tänker inte minst på vårdpersonalen som inte fick det kanske i somras. Ja. Och nu blir det liksom en ny våg. Håll ut, tycker jag verkligen. De gör ett bra jobb, men det kan jag tänka mig att det också är utmanande.
Så vi alla får dra vårt strå till stacken och vara noggranna med att hålla oss isolerade om vi har några... Om vi känner oss snuviga, förkylda, allt just. Det där.
Men här, sektorrotation, vi har säkert pratat om det hur många gånger som helst tidigare. Men jag tänker ändå, jag vill bara säga det, att vi har sett börsen stiga ganska mycket. Johanna, herregud. Vi är alltså snart 20 minuter in i podden. Och vi har fortfarande inte sagt att igår... idag minus en dag. Vad är det för dag idag?
Det är 12:e idag. Tolfte,
min bror fyller idag, det är 12:e, det borde jag veta.
Grattis, vad heter han?
Daniel.
Grattis, Daniel.
Det är farbror Blå kallas han är polis. Han håller koll på mig. Men då, igår, den 11 november, Johanna, så alltså, slog vi all time high på OMXS30. Den 20 februari i år Det var dagen börsen vände intradag, sen föll vi 4,31% på måndagen den 24. Det var då officiellt inom citationstecken som pandemin började på börsen. Igår, 266 dagar senare, så slog börsen nytt all time high.
Där fick vi det.
Det är bara, jag låter bara tystnaden tala för sig, alltså bara sjunka in. Det är ändå ganska stort och det har gått väldigt, väldigt fort.
Ja.
Faktiskt.
Jag som då är lite mer bred och vidsynt, jag tittar ju mer på OMXSPI eftersom jag inte bara vill ha med PRO-ligan.
Exakt, och det ligger väl mycket i det. Man får de här stora bolagen som kanske inte kanske växer riktigt lika snabbt.
Men så jag tycker att du är helt rätt. Det ser ut som det kan ha varit all time high igår också.
Ja, jag tror att det var någon dag innan faktiskt. De sprang lite fortare än OMXS30.
Ja, anyway.
Men det här, det enda jag vill säga här, jag tycker att avansianerna gör rätt. Mm. Jag tycker inte att man bara ska få ont i magen och springa till dem och vända hela portföljen till pandemiförlorare för att man tror på en uppgång nu. Courtage är ju branschens modersmjölk, brukar man säga. Det är klart att vi tjänar pengar på när man gör affärer. Men vi tjänar också pengar långsiktigt på nöjda kunder som lyckas och blir framgångsrika över tid. Så att jag tycker att det är bra att man köper de bolagen man vill äga långsiktigt, vars framtid man faktiskt tror på, och väljer att skala upp lite när det blir en rotation.
Mm. Om vi då ska komma in på lite hur vi har agerat här och hur vi vanligtvis brukar agera vid sektorrotationer, så är det ju precis så. Varken du eller jag har gjort någon så här större förändring i portföljen och kastat oss, som du säger, till de här coronaförlorarna, utan vi vill ju ha bolag som vi tror på långsiktigt. Vi är ju ganska tråkiga investerare. Utnyttjar tillfälliga svackor till att fylla på i de bolag vi redan har i portföljen eller de som vi har på bevakningslistan. Och som vi tror på även liksom om mer än ett halvår. Som har en liksom underliggande stark tillväxt. Och jag tror inte överhuvudtaget att vi kommer sluta använda alla digitala tjänster som vi nu har vant oss med. Jag tror inte att vi kommer börja resa direkt. Jag tror inte att resandet, i alla fall inte affärsresandet, kommer nå samma höjder som det har gjort eller tidigare. Utan att det kommer vara mycket liksom digitalt. Och alldeles oavsett så ser jag många bolag som har en starkare tillväxt, även om vi skulle få studs upp i resandet och allt det där.
Ja, och det är ju såklart, jag tycker att det är helt rätt. Jag tittar på de upprevideringarna man gör av estimaterna på S&P 500, man höjer inför Q4. Tittar man, energi tynger, och därför skriver man ofta hur tillväxten topline, alltså omsättningsmässigt, och bottomline vinstmässigt ser ut ex energi. Jobbigt för dem, men energi står för bara 2,5% ungefär av S&P 500 sektormässigt, men det är hälsovård och tech som fortsatt driver framåt. Men det kan ju inte driva upp till vilka värderingar som helst. Nu om no-go zone och pandemiförlorare helt plötsligt blir lite halvt go zone, ja, men då får man ju liksom då finns det fler bolag att fördela kraserna på, och då kan man, som sagt, då får man en andra chans på bollen igen om det är att man är långsiktig i de här bolagen. Men jag tycker att du är helt rätt på det där. Och det, för mig är det lite grann som ett jaktpass, Johanna. Jag har inte jägarexamen. Jag älskar att fiska, men jag har inte jakt. Jag jagar inte, så att säga. Jag tycker att det känns lite läskigt. Djuren är lite för stora. Det känns knepigt, men jag kan ligga i jakttornet där.
Ja, det är mysigt att vara i skogen.
Ja, det är mysigt att vara i skogen. Och det kan ju folk också argumentera för, att det är bättre att djuren får leva i skogen tills det är dags än att sådär.
Ja, absolut, men det har du ju inget problem med att äta viltjagat kött. Du vill bara inte vara den som skjuter. Och det är väl rimligt.
Ja, samtidigt så fiskar jag ju.
Jag vet, men vi har ju haft, jag och Niklas, alltså för er som lyssnar på det här, vi har haft en diskussion i säkert över en timma här för något år sedan, kom ihåg. Och det började googlas och skickades argument hejvilt här över fikabordet på jobbet om huruvida fiskar känner smärta eller inte.
Ja, just det. Det var ju en studie kring det där.
Ja, men du hade ju fel.
Nej, det vet jag inte.
Vi ska bespara er den Jag tror att det var ditt sätt att förklara eller att rättfärdiga ditt fiske.
Jag tror att det är en utsvävning i svunna tider som vanligt. Men då ligger jag på det här jaktpasset i jakttornet och så kikar jag när det kommer den här typen av korrektioner som är så vanliga. Och jag vill att vi går tillbaka, jag vill att vi backar tillbaka ända till den 28 augusti 2018 när vi gick och la oss på kvällen där, vaknade upp den 29 augusti och där toppade börsen. Sen var det en sektorrotation från techbolagen till hälsovård. Den intensifierades, ingen ville vara sist ut och sen blev det en techfrossa och där Johanna, där har jag kornet i sikte. Där är jag i mitt esse.
Mm.
När det faller kraftigt, techbolagen ner 4-5% per dag i flera dagar. Börsen föll 17,9% som mest. I USA bottnade börsen på julafton. Den är öppen på julafton. De kör ju sitt julklappsutdelning den 25. Och där var bolagen ner kraftigt. Vi såg också på marginalen att avansianerna tyckte att det var lite jobbigt. Man höll i nästan hela hösten. Men sen tyckte de att det var jobbigt mot slutet. Jag vill bara flika in att techbolagen, FANG-akronymen, jag vet att det finns mycket bortom FANG. Jag vill uppmana folk att titta bortom FANG också. Men från botten är Facebook upp 124%, Apple 236%, Amazon 140%, Netflix 112% och Google eller Alphabet 80%. Det var en sektorrotation, definitivt.
Det var det. Och bolagen lever och är friska och välmående som aldrig förr. Vad är sluddrar?
De är fulla av aktieägande avansianer i ägarleden.
Ja, det är de. Och många, många andra. Men ska vi ta oss vidare eller hade du kvar något på det här ämnet?
Nej, det jag kan säga jättekort för nu är jag jättenyfiken på det du har att säga om EUs långtidsbudget och Biden. Det är väl kanske lite mer matnyttigt, men låt mig jättesnabbt bara riva av plåstret för de aktierna som har gått bäst senaste veckan för att få en känsla för den här rotationen. Då har vi Skanska upp 18%, H&M upp 15%. Jag såg att de hade 800 butiker stängda från 300 veckan innan. Det kommer förmodligen vara så. De fick ju skjuts fart under galoscherna då, när man känner att hoppsan, nu börjar det kunna komma ett vaccin. Vad bra, då kan man öppna upp butiker igen. Vi ska också tänka på att alla de här pandemivinnarna, det är långt ifrån att vi går tillbaka till det normala. Men gröna skott kring vaccinerna börjar komma. Astra Blåg upp 14,5%, Securitas 12%, SCB 12%. Storbankerna har ju i princip inte gett någon totalavkastning inklusive återinvesterad utdelning de senaste 5 åren. Nu har de börjat pigna på sig. Sandvik 11,5%, cykliskt, Handelsbanken 10,20%, Alfa Laval cykliskt igen 9,5%, AstraZeneca. Intressanta besked här är pipeline kring coronavaccin december, januari som vi sa tidigare och Investor 8%. Så att man får en liten känsla. Det är ändå cykliskt och bank har fått mycket fart under galoscherna. Plus de absolut kraftigaste pandemiförlorarna då. Det vill säga Scandic och Pandox och den typen av bolag, SAS.
Men det är senaste veckan alltså och vi ska kolla lite längre än vad näsan räcker.
Så är det verkligen.
Och några bolag som däremot har gått otroligt starkt på börsen i år. Det har vi ju bland bolag inom grön, ren energi, energieffektivisering, elbilar som vi har varit inne på. Allt former av lösningsbolag helt enkelt. Om vi tittar på S&P 500 Global Clean Air Energy Index så har det stigit 86%. Vi har Tomra, norska Tomra, ni känner igen från återvinningsmaskinerna och Nibe med luftvärmepumpar heter det, som har stigit omkring 40% sen årsskiftet. Vi har elbilsaktier, Tesla, ja, det är väl lite speciellt då, men som har stigit 398% sedan årsskiftet. Plug Power, en underleverantör inom liksom electric vehicles, de har stigit 629% sedan årsskiftet. Garo som vi var inne på tidigare har ju stigit 100% sedan årsskiftet, bara för att nämna några. Så att det finns ju verkligen en stark underliggande tillväxt för den här typen av bolag. Och i och med Joe Biden som president i USA och EUs långtidsbudget som vi ska gå in på alldeles strax, så ser ju framtiden väldigt ljus ut även ytterligare. För att jag tror att det är digitalisering då som är med i matchen, men annars så är det ju inget annat som är en lika stark megatrend idag, skulle jag vilja säga, som just liksom hållbarhet och försöka ställa om världen till en mer ett hållbart samhälle och rädda oss från klimathotet. Så att den här typen av bolag har ju en super stark tillväxt, och vi har varit inne på det här i podden. Joe Biden gick till val med ett massivt och historiskt klimatpaket. 2000 miljarder dollar som man ville spendera under 4 år på gröna investeringar. Bland annat att göra USAs energisektor helt fri från utsläpp till 2035 och landet klimatneutralt till 2050. Det ser inte ut som att det kommer gå igenom, för att republikanerna har fått majoriteten i, eller troligtvis kommer de ha majoriteten i senaten. Och de är inte lika villiga på att rösta igenom åtgärder för klimatet. Eller spendera så mycket pengar, ska jag i alla fall säga. Men det finns mycket annat som Joe Biden som president kan göra. Och tidningen New York Times, de gjorde en sammanställning där de listade 9 saker eller åtgärder som de tror att Biden kommer göra inom hans första 100 dagar på presidentposten. Och det här kan han göra via så kallade executive orders. Och de här 9 åtgärderna är då 1. Återansluta USA till Parisavtalet. 2. Samla världsledare för ett klimattoppmöte och då diskutera klimathotet och sätta press på världens liksom ledande industrinationer om att minska utsläppen drastiskt. Stoppa flera av Trumps bestämmelser kring energianvändning och produktion. Och där har ju Trump liksom rivit upp många av Obama-administrationens lagar och regleringar på området. 4. Låta klimatinvesteringar utgöra en betydande del av kommande stimulanser för att återstarta ekonomin. 5. Ålägga myndigheter att ta fram åtgärder för att minska landets utsläpp. Eller liksom, det kan handla om att sätta standarder för byggnaders energieffektivitet och så, som jag, Niklas, brukar prata om att vi fick höra att New York, var det stad eller state?
Ja, det är staten New York, där en företrädare som sa att man skulle få ganska kraftiga viten böter varje år om man inte gjorde ganska mycket. Det är väl någon lägsta ribba, kan jag tänka mig, för att energieffektivisera fastigheterna. Tänk hur ofta man kan idissla det här, men det är så mycket som fastnar när man är och lyssnar på sånt där.
Ja, nej, men det är intressant att höra kunniga människor prata.
Och då var det inte mig hon syftade på.
Jo. Den 6:e åtgärden då var att införa regleringar på offentliga verksamheter om att offentliggöra hur mycket växthusgaser som den här verksamheternas liksom aktiviteter släpper ut. Hårdare regler kring produktionen av fossila bränslen, hur, var, när, hur man får ta upp helt enkelt. 8. Prioritera klimaträttvisa genom att till exempel utreda hur miljöförstöring och global uppvärmning i större utsträckning påverkar socioekonomiskt utsatta områden. Och den 9:e och sista punkten då. Intensifiera arbetet med att skydda USAs natur. Han har utlovat att redan första dagen som president ska skriva under ett beslut om att 30% av USAs land och vatten ska vara naturskyddsområden innan 2030. Så att nej, det här är inget 2000 miljarder paket med liksom rena investeringar. Men det är ändå sånt som kommer påverka näringslivet och i förlängningen även börsen. För att om myndigheter i USA dels ska börja dra ner sina egna utsläpp, de ska dels börja redovisa väldigt mycket mer, de måste införa liksom åtgärder och planer och allt vad det kan vara för att dra ner landets utsläpp, då blir ju det ett tydligt främjande av liksom gröna bolag, klimatsmarta lösningar och framtidens ekonomi. Medan det liksom kommer kosta mer, bli krångligare, dyrare, svårare att vara liksom brun så att säga som bolag.
Ja, men du, det är ju väldigt, väldigt lägligt och väl i tiden att du blir hållbarhetsansvarig på Avanza, den här nya rollen då. Du är fröken grön och jag får vara herr brun då.
Nej, men det är du inte.
Det är jag inte, och jag gillar inte stranded assets heller. Och jag tänker någonstans att det här ligger helt rätt i tiden. Jag menar, förut så brukar vi säga att BlackRock har 7000 miljarder under förvaltning. De är uppe på 8000 miljarder under förvaltning nu. USA tar stora steg framåt med Biden. I Europa så kommer du alldeles strax här nu också berätta om den här långtidsbudgeten och det enorma fokuset på grön omställning, hållbarhet. Vi vet också sedan tidigare att Europa vill bli den första kontinenten som är klimatneutrala. Det här, det går inte att blunda för det här. Och mitt aktiehjärta klappar då för lösningsbolagen. Det här är, vi gillar ju strukturell tillväxt och megatrender. Och jag tror verkligen att man kommer att tacka sig själv i framtiden om man lite grann gör sin hemläxa just nu. För man kan tycka i Sverige, vi är ett aktietoket folk. Ja, men racet har gått. Och Nibe hade en multipel expansion från P30 till 45 och allt är redan kört och liksom det här är liksom redan över och det är en grön jättepremie. Ja, kanske på det bolaget i det kortsiktiga perspektivet, vad vet jag. Men det här liksom, området och fokuset växer så enormt på global basis. Vi kan bli lite hemmablinda ibland. Och det är inte bara de här få bolagen i Sverige som vi brukar prata om heller. Utan vi har 70 000 aktier globalt och vi har en enorm utmaning. Vi har jättemånga lösningsbolag. Så att jag tror att det är väl värd tid att försöka identifiera vilka vinnarna blir. För det här är en trend som vi inte kan blunda för. Och som vi inte kan sopa under mattan.
Nej, alltså så är det ju verkligen. Och om vi tittar på EU, det är ju inte bara i USA som det händer grejer nu, även om där är en sån tydlig riktkursändring. Så i EU så har vi ju det här stimulanspaketet, återstartspaketet som man enades om i somras där när Sverige var del av, vad var det vi kallades, den snåla snåla fyra, någonting sådär.
Okay.
Ja, men vi och typ Finland och Holland och, som inte vill att det skulle vara lika stort och inte upplåning och så. Men det blev ju massivt och det ska ju mycket gå till gröna investeringar. Men nu i ett mer längre perspektiv så i veckan så enades man ju om EUs långtidsbudget. Och den är på hisnande och historiskt höga 1800 miljarder euro. Så om vi bara gångrar det med 10 så 18 000 miljarder kronor. Ganska stora summor och i den här långtidsbudgeten då är 30% öronmärkt till gröna investeringar som ska hindra klimatförändringar. Och det är alltså 540 miljarder euro. Så 5400 miljarder kronor. Det är så mycket pengar så att, ja, som då är öronmärkt för just investeringar som hindrar klimatförändringarna. Så att det, liksom, det sker ju väldigt, väldigt, väldigt mycket på området.
Ja, det gör det verkligen. Och det är klart, man blir nyfiken då på hur man kan kapitalisera på den här trenden. Och det är inte ens fult att kapitalisera på den här trenden, Johanna. För att vi kan vara med och styra och kanalisera kapitalet där ute. Och också vara med någon form av finansiell darwinism på börsen över tid. Det här har vi sett i oljebolagen. Det har varit massiva, enorma nedskrivningar i många oljebolag av tillgångar som man inte tror är värt lika mycket i framtiden. Enorma, och det flyger lite grann under radarn här hemma i Sverige. Men det är så löjligt stora belopp och det här kommer bara att fortsätta. Så är det så att man är lite nyfiken och vet med sig olika gäster eller det kan vara politiker eller sakkunniga eller bolag eller vad det än är, människor, det är väl det som är bottom line som förenar oss alla, den gemensamma nämnaren. Så vet du som lyssnar på det här med det att det finns någon som är väldigt intressant på området att lyssna till, ja men skriv det i sådana fall i Facebookgruppen Avanza-podden, så kan vi ju bjuda in några gäster om det är till fördel för alla lyssnare att vi liksom kan få ut ännu mer kunskap och inspiration där ute om just det här området och hur vi ska approchera det.
Mm. Det ska vi absolut göra. Nu kommer jag på en person som jag har lovat att bjuda in, har jag lovat i Facebookgruppen, och det ska åtgärdas alldeles strax. För nu är vi nog klara för idag.
Men alldeles strax. Du vill inte bjuda på det mer än så, vem det kan tänkas vara.
Kan
jag absolut, blir nyfiken. Och med våra lyssnare blir nyfikna.
Det kan jag absolut göra. Det är förvaltaren till den fond som hade störst inflöden här i oktober månad. Handelsbanken Hållbar Energi tror jag att den heter. Hållbar Energi. 40 000 eller nära 40 000 avansianer bland fondandelsägarna. Och haft en otrolig tillväxt under året. Och både avkastningsmässigt och vad, i antal nya fondkunder då. Jag tror att avkastningen är väl 70% sen årsskiftet eller liknande.
Herregud, spännande. Jag tolkar det som att det här inte är det sista poddavsnittet. Det finns mer intressant att prata om. Hörrni, tusen tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Och vi hörs snart igen.
Hej då!
Hej då!